på edra platser. Ja, jag heter Olof Wretling. Jag är överläkare på Huddinge lasarett. Och...
Jag orkar inte. Jag vill åka.
Nej, ja, jag heter Olof Wretling och jag är komiker och skådespelare och regissör och skriver och läser.
Mm. Trevligt. Jag heter Marie Göransson och jag är skådespelerska. Jag har inget annat att skryta med faktiskt. Jag är inte regissör, inte författare. Nej, jag är skådespelerska helt enkelt.
Bästa lyssnare, välkomna till Bokcirkeln i Lundströms bokradio. Programmet där samtliga medverkande tar sig till final. Olof Wretling, ja, hur känns det här inför tredje och sista träffen, upploppet?
Pirrigt, men jag känner mig, jag är i bra form. Jag kommer ge allt. Vinner jag inte så har jag i alla fall fått vara med.
Marie Göransson, hur känner du inför en sista avgörande sittning?
Segervis som alltid. Nej, det gör jag inte, men det är spännande och det är otroligt roligt att vara här och få vara med.
Mm. Man är ju lite pirrig, för vi, jag tänkte där vi, det var ett lite dramatiskt slut. Del två. Det var ju verkligen en cliffhanger. Nu är man ju nyfiken. Hur ska det gå här? För hur har ni tolkat den här resan? Det ska bli spännande att höra.
Mm. Välkomna är ni och välkomna alla bästa lyssnare. Här sitter vi med kejsaren av Portugalien, Selma Lagerlöfs klassiker från 1914. Och till idag har vi läst ut hela boken. I tre veckors tid har vi levt med berättelsen om Jan i Skrolycka, hans fru Katrina och deras dotter döpt efter självaste solen, Klara fina Gulleborg. Dottern som Jan först inte ville ha, men som fick honom att öppna sitt hjärta och förändras av kärleken. Ja, vi har hittills sett dottern Klara Gulla växa upp, bli 17 och längta ut i världen, längta bort från sina föräldrar och ta på sig uppgiften att åka till Stockholm, börja arbeta där och samla ihop den stora summa pengar som föräldrarna är skyldiga. Dels för obetalda varor i handelsboden, dels till Jans husbonde Lars Gunnarsson, han som äger marken deras stuga står på. Hela 200 riksdaler har dottern samlat ihop och därmed rädda att familjen från att bli hemlös. Men för att få ihop pengarna har hon tagit ut dem i förskott och hon är fortfarande kvar på obestämd tid i stan för att jobba ihop det redan uttagna. Och hemma i Värmland har Jan under tiden förändrats av sin längtan efter dottern. Han har gått djupt in i rollen som kejsaren av Portugalien, iförd silverkäpp, högmässa och guldmedaljonger i papp. Går han runt och väntar på att hon, dottern, kejsarinnan av Portugalien, ska komma tillbaka. När vi nu går in i tredje delen har husbonden Lars Gunnarsson precis rivit av Jan i Skrolycka, både käpp och mössa, och inför alla i byn talat om för honom hur det hela egentligen ligger till. Att han inte är någon kejsare. Att dottern i Stockholm farit illa. Och att det är dags att Jan vaknar upp och går till sina dagsverken i skogen igen, som den fattiga daglönare han är. Ja, när vi lämnade honom förra veckan hade han tyst tagit på sig sina arbetskläder och gått till arbetet igen. Men vad som händer och rör sig inuti honom, det vet vi inte ännu. Men det händer väldigt mycket här nu i sista, men om vi går till den här första söndagen efter midsommar när det blir fest i byn, alla bjuds till notbindans på stort kalas och husbonden Lars Gunnarsson kommer dit och då förstår vi att ja, det har hänt någonting med honom. Han är inte samma rediga kar som han har varit.
Nej, det är inte så konstigt, för vid husförhöret så förstår vi ju att Jan hör någon som knackar på dörren och han går och öppnar. Mm. Finns ingen där. De ser. Det händer en gång till. Då är det någon annan som går och öppnar. Det börjar, tror jag. Mm. En tredje gången så går han själv ut. Och så står han och pratar med någon. Och alla frågar, vem pratar du med? Och så säger han att det är den gamla Erik i Falla som har kommit. Men han är ju död för länge sedan. Mm. Och han säger då till sin svärson att du ska inte vara ledsen, det är så här att det kan ju inte hjälpas att du lät mig ligga där i snön och frysa ihjäl. Men du ska ta och den första söndagen i, efter midsommar tror jag han säger, så ska du akta dig väldigt noga. För då kan det hända att det händer något då.
Ja, och när vi träffar honom igen, då är det fest i byn och alla bjuds på det här notbindarens stora kalas. Och då dyker Lars Gunnarsson upp, alltså husbonden. Och vi förstår då att han har börjat supa. Han har slagit sig på dryckjom som det står.
Men det är ju också så episkt och häftigt att få läsa detta. Han blir ju jagad av sig själv. Det kommer kapp honom liksom. Han kan inte slå sig fri det som han har tryckt undan i hela sitt liv.
Det här är då sista dagen för förlåtelse för den här Lars Gunnarsson. Han har chansen att uppsöka prästen och be om förlåtelse för att han har varit med och tagit ihjäl en annan person. Men han flyr därifrån och menar att han måste få supa i fred. Han är ganska tydlig på den punkten. Jan i Skrolycka är inte med på festligheten utan han sitter hemma i deras instängda sommarheta stuga som han lämnar för att gå ut på bron och få lite frisk luft. Kan ni berätta vad det är han ser här? För det kändes nästan som en sån här profetia på något sätt.
Det var väldigt starkt och så världen blir sne och ljuset
alltså himlavalvet hade börjat funka och det kom närmare jorden kan man väl säga va? Han tyckte att han såg att jord och himmel gick ihop, så tolkade jag det i alla fall.
Och rätt som han målar upp undergången här så kommer en häst i vild fart jagandes framåt Skrolycka. Men kärran bakom är tom. Hästen har ingen som kör den. Vem ligger där bak i helt enkelt?
Ja, där ligger Kärn. Lars Gunnarsson.
Men han ligger ju inte där.
Släpas efter.
Är tom. Han släpas efter. Mm. Han är så jäkla full va? Mm. Så han ramlar av och släpar sig efter vagnen. Mm. Efter festen helt enkelt. Mm. Och detta ser ju både Katrina och Jan.
Ja, och Katrina har alltså fått då, från byn fått med sig kejsarkäppen och den gröna läderkasketten förut. Mm. Hon har tagit tillbaka de här sakerna åt honom. Så säger hon, så att du inte alldeles ska förlora lusten att leva, säger hon, när hon sätter de här kejsarattiraljerna i hans händer. Mm.
Ja, nu kan du äga dem med lugn, sa Katrina. Nu blir det väl ingen mer som kommer att ta dem ifrån dig. För Lars Gunnarsson är död.
Ja. Och så säger hon ju Katrin att Jan är inte stollig, men vår herre har satt en skärm för ögonen på honom så att han inte ska behöva se det som han inte tål ved att se.
Ja.
Vad tänker du om det här, Marie?
Ja, det är ju, för det första så visar hon ju återigen hur fin hon är och vilken kvinna hon är. Och hon vet att han får inte förlora lusten att leva, för det är ändå det viktigaste för henne, att Jan vill fortsätta att leva. Hon kan inte tänka sig ett liv utan honom, det är det som är så märkligt, tror jag. Trots att hon sliter och gräver diken medan han går omkring och är tokig. Ja, så det är...
Och sen så är man ju där igen då och pekar på det som vi aldrig uttalar, det vill säga att hon säljer sin kropp i Stockholm för att få ihop de här pengarna. Och vad hon har tagit vägen, det vet de inte.
Nej, men nu kommer vändningen.
Yes.
Nu är det dags. Nu kommer dottern hem.
Ja.
I 15 år har hon varit borta. Nu är hon 33. Hennes mor har hunnit bli 72. Dottern anländer med skjuts från järnvägsstationen i Askedalarna. Hur blir hennes hemkomst här nu då?
Man blev överrumplad. Alltså lika... Kapitlet kommer så plötsligt och man blir lika överrumplad. Det var väldigt fin effekt sådär. För här har man ju gått och väntat då i 255 sidor på att hon ska komma hem.
Ja, hon ska komma med båten, men hon kommer gående.
Ja, och hon har gula ögon, kinderna är svullna och tänderna hänger väl några kvar i alla fall. Hon är lite rund och man känner, det här var ju ingen kejsarinna som kom hem.
Nej.
Utan det var ju som en och det blir ju fel direkt.
Ja, det var ju bara Katrina hemma.
Ja.
Pappa var inte hemma, mamma stod. Så fort hon hörde ljudet av den här vagnen så förstod hon.
Ja.
Det ser du, det är allt. De känner och vet allt. En mamma vet allt. Hon vet att det är hon efter 15 år som kom. Mm.
Man tänkte ju som, man hade ju målat upp den där festen, men så är det ju som livet är. Det blir ju ett ganska Det är mycket skav i mötet mellan mor och dotter där.
Ja, det är grus.
Och det är ett skav som kommer upp direkt. Och man känner sig, ja, det är precis det där det är.
Men hon hade hatt med plymer, ja, blommor och kläder och köptyg som det står. Men ja, det värsta är när Katarina säger, tycker jag, att hon hade blivit ful. Nu kommer vi åter tillbaka till det här som vi sysslar med än idag på TikTok. Att alla ska vara söta. Mm. Redan Selma tar upp det här. Det var säkert mycket som var mycket, mycket värre. Men det värsta för mamman var att flickan var ful.
Mm. Ja. Och sen den här bitterheten. Alltså hon står där och känner att hon kan nästan inte förlåta dottern. Att hon levde och kom där frisk och färdig efter att hon hade låtit dem vänta förgäves på henne alla dessa år.
Det här är fina, jag hugger på det där. Ja. Det där är väldigt spännande. Då säger Katarina så här: vi har inte behövt pengar, sa Katarina. Det hade varit nog för oss om du bara hade skrivit. Mm. Klara Gulla sökte att rycka upp modern ur hennes sorgebundenhet så som hon hade brukat göra förr i världen. Inte ska ni förstöra den här stunden för mig, mor, sa hon. Nu är jag ju här igen.
Ja. Ah.
Och så det blir ju så fel.
Men det är också väldigt vanligt i livet.
Ja.
Människor säger till varandra, så, ja, men det är väl inget att tjata om. Nu är det ju bra igen.
Ja.
Jag har ju varit otrogen i 8 år, men nu är jag ju här igen. Det är ju bra.
Nu kör vi.
Nej, men alltså det är ju väldigt vanligt uttryck det där. Ja, men varför prata om det nu? Nu är det ju bra.
Men hur kommer man över det som den som får höra en sån sak? Hur gör man för att komma vidare?
Ja, men det gör man ju inte. Det går ju inte. Men 15 år. Hon har ju skrivit hem. Men hon säger att hon först gick det så dåligt för henne så hon orkade inte. Och sen så fick hon så mycket att göra antagligen. Så hon orkade inte.
Nej, men jag tycker att det här är mer laddat än så. Alltså här står ju någon som har sålt sin kropp för sin mor och far att kunna bo kvar. Och det skulle hon ju aldrig våga säga. Så hon bara spär på liksom bilden av att hon säger här: det finns matvaror i kofferterna, vi ska ställa till med kalas tills dess att far kommer hem. Så jag tycker att det är så otroligt laddad scen liksom, i och med att vi vet att,
ja, men har hon inte varit lite på, jobbat med lite olika saker, alltså först kanske hon gick på gatan, men sen har hon väl varit
servitris, har hon uppenbarligen varit
på en stor ångbåt.
Ja.
Du ser mycket frågande ut.
Ja, men det finns ju en del att prata om ens dotter första åren sålde sex i Stockholm för att vi ska få bo kvar i huset.
Nej, men det var
jag är inte sån där, nej, som men sopar grejer under mattan.
Nej, men du, det var ju handelsman. Inte hade hon det i tankarna när hon åkte, att hon skulle bli
prostituerad?
Nej. Men hon ville ha plats i
det menar jag väl inte heller.
Ja, men hon ville ha tjänst och så dyker han upp den där jäveln med tyget.
Men ska vi inte prata om det?
Jo, det tycker jag vi ska göra nu.
Nej, men jag menar de här dysfunktionella i den här den här stugan.
Ja.
De sopar under mattan båda två, fast på olika sätt. Den ena vill förtränga och prata om vad öppna koffertarna ur. Den andra säger, jag är besviken på det att
ja,
du skrev hem.
Men hur enkelt tror du att det här är?
Det är tufft.
När det kommer in efter 15 år en som är alldeles gul i ansiktet och sönderfästad, för att använda ett finare uttryck. Så hur
sönderfästad. Ja. Vad fint uttryck, det ska jag börja säga.
Ja.
Att man inte är bakis, utan vet ni vad, jag har gått och blivit sönderfästad.
Ja. Men man kan inte lägga, för att återgå till det du sa nyss, att hon har gjort det här för att föräldrarna skulle få bo kvar. Ja, absolut, hon åkte dit, men man kan inte lägga skulden på föräldrarna att hon tar såna här jobb. Det finns ju pigjobb, det fanns i hushåll, men hon tjänade ju mycket pengar på det här, hon var ju söt.
Jo, men jag säger, nej, inte skuld på föräldrar, det är bara olycka. Jag tror att hon hamnade i klorna på den här handelsmannen.
Ja.
Som, det vore spännande nu när vi får titta på helheten att få hoppa lite grann. Vi har ju då den här handelsmannen som kommer i byn, till byn och ger henne mer eller mindre den här röda klänningen. Sen ploppar han upp någon gång på någon fest, va?
Då får han stryk av Agrippa.
Ja, Agrippa Pressberg, ja, slår ju ner den här jäveln. För det jag tror ju att han är, har fått henne. Det har väl varit en, vad kallas det? En sådär...
Hallicken.
Ja, visst ja. Mm.
Han är hallick.
Ja, han är nog en hallick.
Han är både säljesiden och hallick.
AB. Ja, nej, men det är så det måste ha gått till om man får fantisera lite.
Men vi går vidare i mötet.
Ja,
för nu har nu mamman, de har träffats, mamman och dottern. Mm. Det blev lite kantigt. Sen dyker ju då nästa familjemedlem upp här alltså. Vad händer?
Händer? Nu blir jag ivrig. För då tänker jag, nu kör jag här. För då tänker jag så här, alltså hon vill ju bara spy på honom. För förmodligen så är det väl såna här gubbar som hon har legat med. Såna här fylltrattar och galningar som hon har liksom supit med. Och...
Talar du om hennes pappa nu eller?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, men han kommer ju in med någon, hon blir ju tokig direkt, hon får se honom. Vad fan, han är ju stollig.
Men då kan vi ju prata om barn och föräldrar.
Ja.
Får föräldrar överhuvudtaget göra någonting? Alltså barnen är ju så oerhört kritiska, det är man ju själv mot sina föräldrar. Mm. Och barnen är det minsta lilla du avviker från det normala, så är ju barnen, blir de ju tokiga va?
Mm.
Och det här är ju inte något normalt alls att komma in. Han är ju tokig Per själv. Och det är klart
han
att
kommer ju in med en stor fjäderbuske på huvudet.
Ja.
Och en hög läderkaskett. Och långt ner på bröstet hänger det stjärnor och kors av styvt guldpapper. Och ja, hon känner ju först inte igen honom alltså.
Han skriker ju kejsarinna, kejsarinna till henne. Hur kul är det att komma hem?
Ja, men vilken sida är vi på nu?
261.
Ja, och då menar jag, här har ju Selma då valt att inte skriva på det här sättet. För nu skriver jag i huvudet. Klara Gulla gick fram till kejsar av Portugalien, tog av honom hatten och la käppen i soffan. Kära pappa, vad har hänt med dig? Vi som var ett.
Ja, men det där är du som har skrivit. Ja,
nej, men jag bara menar det, ja. Hon är ju inte ens där. Hon går bara på knock.
Ja.
Jag tycker inte ni att det gick lite väl snabbt. Bara, okej, okay, då blir vi galen. Jag hatar dig.
Nej. Utan han kommer ju in genom grinden med det här och skriker, kejsarinna, kejsarinna. Ja. Det är klart att hon känner igen sin pappa, men hon förstår ju med en gång att han har blivit galen.
Jo, men hon hoppar ju direkt till att hon bara skäms och hatar honom.
Ja, men det tror jag man gör. Kan du tänka dig själv att din mamma eller pappa ska komma till dig i skolan, i skolgården och säga, kejsare, kejsare! Du skulle bli vansinnig, ja. På 2 sekunder.
Ja.
Nej, jag tycker det här är Selma på topp, tycker jag.
Men vad har hon för förväntningar, tror ni, på honom efter 15 år? Ska han vara som han var?
Ja, jag tror det. Ja. Är det inte det som alla så här föräldrabråk handlar om? Att man aldrig accepterar att ens föräldrar blir gamla?
Jag tror att ett barn är ett barn, hur gammalt det än är. Pappa ska vara som han var, mamma ska vara som han var.
Men då har vi hennes reaktion. Den blir ganska stark och avståndstagande. Hur reagerar Jan?
Ja, det är ju väldigt spännande. Han fortsätter ju älska henne. Det är så himla, himla, himla fint. Och det är där den här boken blir så otroligt viktig för mig.
Han börjar sjunga. Han gör som man sjunger. Han sjunger sin sång.
En förälder slutar aldrig att älska sitt barn.
Nej, och får inte heller igen.
Nej.
Du kan säga, ett barn kan säga upp bekantskapen med sina föräldrar, men inte tvärtom. Det är liksom inte tillåtet riktigt.
Nej. Ja, det blir i alla fall ganska så styvt och svårt i stugan, så det dröjer bara 8 dagar så är Klara Gulla resklar igen. Hon och Katrina står nere på Borgs brygga, färdiga att resa sin väg för alltid. Vad är det för plan som Klara Gulla har tänkt ut här alltså?
Ja, den är ju också ruskig. Här tappar jag liksom sympati för Klara Gulla. Här har man ju liksom satt henne en piedestal som läsare, att hon är vacker, hon ska ut i världen och omfamna den och göra det här fantastiska, att dra hem pengar och till och med hjälp av sin kropp gör hon allt. Men nu åker hon hem och så tar med sig morsan till Malmö.
Ja, men han har ju blivit tokig. Hon vill inte ha med sig pappa. De kan inte visa upp honom. Hon har skaffat ett boende i Malmö, det vet man ju inte hur det ser ut. Kanske en liten skrubb, kanske...
Jo, men det är ju inte så där. Vi försöker ju aldrig tala honom till rätta eller gå med honom till läkaren. Och hon är otroligt pragmatisk.
Ja, det är hon. Hon är lite känslokall.
Men jag ser inte att det är dåligt, jag bara tycker att det är häftigt, för jag som älskar att binda ihop saker, så har vi då den här scenen på bryggan då, där då Jan ser i syne av att lägg din hand i min, Klara Gulla vill att vi ska hålla ihop medan hon är borta, och nu kommer hon tillbaka och då tar de isär föräldrarna.
Ja.
Starkt.
Då, hon har ju en plan att hon har hyrt in sin galna pappa då, hos sonhustrun till den gamla notbindan. För där finns en kammare ledig, så han ska ju inte bli helt...
Nej, men det är inget notbindan, det är inget lyxhotell där. Där har de ju knappt fisk på bordet.
Nej, men hur går då mamma Katrinas tankar när de står och spanar efter båten där på bryggan?
Ja, hon hoppas ju att han ska komma fort, för hon vill inte det. Nej. Hon vill vara kvar med honom. Och så kommer det där fartyget och fort går det. Och då ser hon ju en man komma springa.
Men hon säger också, och det blir så fantastiskt dramatik, hon säger så här, jag kliver av i nästa hamn.
Ja,
det är när hon ser honom, ja.
Ja, men alltså, men i och med att vi vet, för vad händer nu då, Marie? Vad gör... Han kastar sig i vattnet och dör.
Ja, han kommer springande och då säger hon, jag går av i nästa station.
Ja.
Och så kastar han sig i vattnet. Men jag tycker att klockan där är ganska fin när han pratar med... Eftersom jag är Klara Gullas gamla lärare, så säger jag nu min mening rent ut. Klara Gulla vill resa ifrån en plikt. Men det är inte sagt att det lyckas. Jag har sett andra som har försökt göra på samma sätt, men det har hämmat sig. Jag förstår att det kan vara svårt, men det har varit ett sånt samband mellan dig och din far. Du ska inte tro att du kan hugga av det så lätt.
Mm.
Fantastiskt. Vilken sida?
Ja, det här skrev jag till själv. 269-270.
Ja, nu vänder den här historien igen. Det måste vi ändå notera här. Han kommer springande, som ni säger, tar ett språng, kastar sig ner i sjön. Och kejsarkäppen och den gröna läderkasketten ligger och flyter på vattnet. Kejsaren själv är försvunnen.
Ja.
Mm.
Och han drunknar.
Ja.
Mm. Och vad händer nu?
På samma sätt som att Lars Gunnarsson, innan han dog, fick den här spöket i sig, så är det ju faktiskt så att Klara Gulla får spöket i sig nu. Hon drabbas av en enorm... Nu är det helt plötsligt hon som står på bryggan.
Och tar sin pappas roll helt.
Ja, så det är också otroligt vackert.
Snyggt berättat.
Ja, jävligt läckert. Då står hon och väntar på honom.
Dag efter dag.
Hon får inte
som draggar.
De draggar och hon styr där. Och hon vill ha hem något på samma sätt som hon vill ha hem henne en gång i tiden.
Och skillnaden är att hon är hela tiden ensam.
Ja.
För när Jan stod där så var det massor med folk hela tiden som höll honom sällskap. Han väntade på sin Klara Gulla. Men hon är ensam.
De söker igenom hela löven, hela sjön, men han finns ingenstans. Och det viktigaste för henne att hitta pappans kropp, det är väl att hon är
rädd.
Hon är rädd, va?
Mm.
Och då blir det lite precis där, jag speglar bara tillbaka precis det här kärnan som klockan säger. Du ska inte tro att du kan hugga av det så lätt.
Nej.
För nu bevisligen så får hon inte ro. Nej. Det går inte att klippa bandet med pappa.
Hon ärver ju mycket av sin pappas psyke också. Det här att hon är livrädd att han ska hämnas. Att det finns en hämnd. Va? Och den ron måste hon få. Hon måste få upp honom.
Hon måste få upp honom. För att begrava honom.
Mm.
Helt enkelt. I kistan där. Hon går väl så pass långt där. Jag vet inte om hon gör det. Men hon tänker, jag får väl lägga mig i kistan och flytta ut.
Ja, det är det hon vill. Hon vill det. Hon vill skaffa en kista, lägga sig. För att hon är rädd. Tyvärr är det inte för kärleken. Utan det är för rädslan, tror jag.
Mm. Ja, fram emot jul då får Klara Gulla, som envis står på bryggan och spanar efter pappans lik, veta att hennes mamma Katrina ligger på sitt yttersta, och då får hon faktiskt lov att lämna sin position ändå. Och då får hon prata med den där som heter Linnart, inte Lennart, utan Linnart heter han, som var den sista som mötte Klara Gullas pappa, alltså Jan, i livet. Och då får hon också veta hur hennes pappa tänkte precis innan han kastade sig i vattnet vid bryggan där båten just hade gått. Det är lite klargörande det där. Mm.
Han gråter ju så vansinnigt när han sitter där med honom och pratar på vagnen. Han kör ju honom ner till hamnen, till båten. Och han säger ju att Det gör detsamma hur det går med mig, bara hon blir hjälpt. Han är rädd att människorna omkring henne ska göra henne illa.
Ja, det här är Jans sista stund där innan han kastar sig i vattnet. Ja.
Hittar du det, Marie?
Ja, alltså, det är sidan 285 så kommer det. Det gör detsamma hur det går med mig, bara hon blir hjälpt. Och det blir hans avskedsord. Sen dröjde det inte länge innan han fick visa att han menade vad han sa. Klara Gulla ska aldrig tro att jag sprang i sjön för till att komma ifrån sin egen sorg. Det var bara för att rädda Klara Gulla från hennes fiender som han kastade sig efter ångbåten.
Spännande. Och vilka är då fienderna?
Ja, det undrar jag med. Mm. Det får du klara att göra eller någon annan. För jag har inte riktigt kunnat komma på annat än de här gubbarna som kastar sig över henne i Stockholm. Men det finns ju inga ovänner här i byn.
Jo, men de säger ju att det var ju liksom, det var högfärda och hårdheta. Det var last och det var lusta. Mm. Det var alla de som hon hade till att kämpa emot där i sitt kejsarrike. Så hade ju pappa Jan sagt. Alltså att, och då...
Men vad säger vi om det? Menar
jag? Ja, det kan man ju fråga sig.
För att Selma skriver så, att pappan säger så, ja, absolut. Men vad tror vi? Vad säger vi om det?
Ja, men jag hamnar i föräldraskapet igen av att en pappa då aldrig slutar älska sin dotter och är beredd att kasta sig, uppenbarligen icke simkunnig, i vattnet. För att rädda henne från alla fiender i världen.
Det är säkert så, eller enkelt, men att det är en pappas otroliga kärlek, sitt barn. Mm. Och han tror att hela världen ska skada henne och hämnas på henne. Mm. Det är rädslan, tror jag. Och hon är också rädd. Hon är ju rädd för honom, för hans fantasi och för vad han ska kunna göra. Det är båda två som älskar varann, de är livrädda för varann.
Mm. Mm. Men och det tycker jag liksom att det blir väldigt mycket av att man som barn, i och med att jag identifierar mig 100% med Klara, så tycker jag att det handlar om att hennes resa som hon nu snart är klar med, men nu befinner hon sig ju verkligen i liksom så långt ifrån den insikten hon snart ska komma att göra, är ju att hon inte kan ta emot sin pappas kärlek. Att det är det handlar om. Ja. Att hon inte kan ta emot en förälderkärlek. Och det fick mig i den här boken att verkligen, verkligen tänka till. För jag har aldrig läst en sån bra bok om föräldraskapet som jag tycker boken handlar om. Mm.
Men berätta då, vad var det som fick dig att tänka till om
att jag någonstans ser min mamma i det här. Jag kan se liksom, och kanske kan avfärda liksom saker som stolligheter som en förälder gör för ens barn. Som ringer och frågar... Vad gör du? Hur många är ni? Min mamma frågar alltid om jag sitter i bilen. Hur många mil har du kvar? Ja, 15.
Ja.
Men då handlar det om det här att kunna ta emot den här
kärleken. Ja, men det är stolligheter som en förälder gör.
Ja, och se igenom att...
Ja, såg väldigt mycket min mamma i den här boken och jag... Jag ska ringa henne efter det här och man ser det. Jag fick upp ögonen för den här, hur kärleken kan ta sig i uttryck.
Mm. Ja, jag ser mig själv mer än mina egna föräldrar. Jag kan göra sånt, ringa och säga jättekonstiga saker. Var är du nu? Är det många? Jag kan precis säga det.
Ja.
Kan
hur många är ni?
Är du ensam eller? Jaha, nej, men det är ju bra. Har du ätit, frågar jag också ofta. Det är en hang-up på något annat, va?
Jo.
Men det är ju sinnessjukt att fråga en bok. Har du ätit?
Ja, det är klart att det är. Det är klart att jag har ätit, svarar de. Jag svälter ju inte. Nej, jag bara undrade. Alltså, det är stolleri. Ja. Men det är föräldrar.
Och det är den där kärleken. Och det är den här boken handlar om för mig. Och jag är jätteglad av att jag fick läsa den. Den har faktiskt hjälpt mig lite grann i huvudet.
Det är skönt. Alltså, precis, att den här, man får vara lite, man får se igenom stolligheterna för att kunna se att det här är faktiskt bara illa. Alltså det här är bara kärlek.
Exakt.
Ja. Och det är ändå väldigt mycket värt. Alltså, det kanske är det viktigaste på något sätt.
Ja, alltså jag får bara säga en... Jag tar inte hjärtat det där. Min mormor, som var väldigt lätt att älska, jättebonig. När min brorsa skulle in i det militära, det tyckte hon var hemskt, det här är ju länge sedan, då sa hon till honom: ja, du pojke, mormor ska bära geväret åt dig. Och det tyckte jag, så det brukar jag alltid säga. Ja, jag ska bära geväret åt dig. Och det kan bara en mormor eller en mamma säga till ett barn. Jag ska göra allt om det går, jag bär geväret åt.
Ja, men det här var ett fantastiskt svar. Men jag tycker nog också att det ligger någonting i det här. Det var högfärden och hårdheten. Det var lasten och lustan. Det var allt det där hon hade att kämpa mot där borta i sitt kejsarrik, alltså i Stockholm. Och det säger ju då Linnart Björnsson att ja, de fienderna hade jag också sett, säger han ju då. Så att, jag menar, på något sätt så kan jag tänka mig, hon är 17-18, kommer till Stockholm. Det är rätt hårt. Det finns en högfärd som man kan mötas av och som man också själv bär. Hon har definitivt varit med om både last och lusta i sitt hårda yrke. Så att, alltså, det är inte helt fel där, men det täcker ju inte allt heller.
Nej, men jag missförstod det där. Alltså när vi pratade, det där förstår jag ju. Jag satt och tänkte att det var i byn eller där hon bodde från början.
Ja.
Var det väl inte så mycket högfärd och last och lust?
Ja, men jag hade inte problem. Jag tycker inte att du missförstod det, för de är ju rent ut sagt elaka mot Klara Gullan när hon kommer hem också.
Ja, när hon kommer hem med dem.
Ja.
Men det, även om hon har varit borta, så att det är klart. Den där missunnsamheten finns ju. Men å andra sidan så sa de ju också fina saker om henne när hon kom i klänningen. De här jäntorna som var lika gamla, vi skulle ju betala guld och gröna skogar bara vi fick ha hennes ansikte.
Mm.
Så att det fanns ju också, ja,
det är svårt.
Uppskattning, ja.
Svårt med avund. Nej, men det i alla fall så säger de ju, får ju hon ju veta här, att han kastade sig efter ångbåten för att rädda henne. Inte för att komma ifrån sin egen story. Mm. Och inte för att han var arg på henne. Mm. Och för henne blir det här väldigt viktigt, alltså mot slutet här av boken. Det står klart för henne på vägen hem till sin mammas dödsbädd. Så hur blir det då där vid moderns säng? Alltså, vad får de sagt till varandra?
Hon vill vara nära honom. Hon vill dö nu. Hon vill komma till sin Jan.
Ja, men det är det här som är, det här är ju fantastiskt. Och det, då säger Katrina innan hon dör, allt gott som finns hos mig, det har jag lärt av Jan. Och det är väldigt dramatiskt där, för att någonstans så här sker ju jättemycket saker i Klara Gulla. För mammans sista ord blir liksom, allt gott i världen har jag lärt av far. Och då sjunker hon ihop och det är en dödskamp i sängen. Och samtidigt som modern håller på att dö, då ligger Klara Gulla gråtandes på golvet bredvid sängen. Hon låg där och grät bort sin ångest, sina feberdrömmar, sin skuldbörda. Det kunde inte bli något slut på hennes tårar.
Men hon hinner också säga mamman att jag är så glad att hon har blivit vacker igen. Det var också viktigt.
Ja.
Mm. Det är ju det de har levt på, föräldrarna, hela tiden. De här 18 första åren, det var ju att hon var duktig i skolan, vacker. Pappan bar runt henne överallt och hon växte upp och hon blev en vacker kvinna. Och sen försvann hon, så kom hon hem efter 18 eller 15 år i alldeles grå.
Mm.
Men hur ska hon hantera sina skuldkänslor då?
Ja.
Hur gör man det?
Ja, det är ju inte så lätt i det här läget när mamman ska begravas. Så snart så kommer ju nästa här.
Mm.
Det är ju en...
Men det är väl det att i och med att hon får uppnå någon form av rening här i sin gråt och ångest och tårarna kommer så kommer ju också belöningen liksom. Far, man hittar far.
Ja, för begravningen där.
Ja, så sker, där knyts hela, alla emotionella trådarna ihop. För hon har ju då kämpat över att hitta honom. Hon har draggat i sjön efter kejsarns lik och till slut så hittar man liket. Och det kommer helt annonserat på begravningen. Hon vet inte om det här. Nej. Men bredvid mors kista så finns en till kista och det är fars grånande vindpinade kista som har stått ute. Det är otroligt vackert.
Ja, det blir en dubbelbegravning med nästan hela socknen i liktåget. Mm. Storslaget, som om man hade varit kejsare. Det är väldigt snyggt skrivet.
Ja, det är jättefint.
Men vad ser Klara Gulla framför sig när hon blundar vid de där nedsänkta
kistan? Jo, men då ser hon ju som pappan var då. När hon var liten, när hon minns när han bar henne till skolan, till kyrkan, i snön. Alla fina minnen. Mm. Och sen vaknar hon väl så småningom upp där i dröm, ur den här drömmen.
finns ju också sådär någonting otroligt dubbelbottnat i hela karaktären, kejsaren här. Jag vet inte om ni minns det, men det finns en ganska lång text som handlar om att man, där han försvarar att Klara-Gurra ska flytta. Man kan ju inte bli en gökunge som äter upp maten. Det är fullt rimligt och friskt att man ska flyga iväg. Men ack, vad ont det gör när någon flyger iväg. Jag älskar det. Ja. Att det är dubbelt. För det är det, och det måste få vara det.
Sen är det fint med men man tar ju fram också att det var ingen hög och förnäm man när han vigdes här åt vilan. Men det var kanske den som hade det största och varmaste hjärtat som de kände till.
Ja, men det, jag blev ganska tagen av hur den här dottern förändras under begravningen. För jag tycker själv varit på min pappas begravning, och det kan ju vara, alltså det är lätt hänt att man blir lite avstängd, att det är lite svårt att precis då när man på något sätt ska känna sorg och det ska brista och det är så mycket som ska hända, så jag kan känna att nej, jag kan inte göra det just nu, jag går inte, men hon här, hon kom ju in i någon helt annan, ett annat tillstånd under den här begravningen.
Ja, fast jag tycker att författarinnan har ju också hjälpt till här att ge henne ett avslut som inte alla får, va? Det är ju författaren som diktar ihop det här. Jag har svårt att tänka mig att det riktigt var så här, va? Att hon satt så. Men boken säger ju det, och berättelsen säger så. Och det sägs väldigt vackra saker om hennes pappa. Och att hon har fått mer kärlek än någon annan, och det har hon ju också. Men att hon skulle vara så pass klarsynt, jag vet inte. Men
det sägs ju alltså att hon blir lugn, hon kommer in i en värld av kärleksfullhet. Hon kan se honom som han var förr, hon vill förlåta, hon är förlåten. Nu är hon och fadern ett som förut. Inget mer behöver försonas. Och hon som en gång döptes efter solen står vid sina föräldrars grav och lyser som en förklarad. Det är ju fantastiskt.
Jag hade precis det citatet i huvudet också, men nu väljer jag att inte läsa det två gånger. Nej, men så här. Nej, det var inte så jag menar. Jag bara menar att det jag tar med mig där, som för mig, i och med att jag hamnar hela tiden, är att kejsaren, alltså jag tycker att den här blir så vacker, den här, för det här handlar ju också om, eller vacker, när hon pratar om straff och att han ville bara förlåta, så pratade vi om att han vill skydda henne. Men innerst inne så vet väl Jan också om att hon gick på gatan i Stockholm och sälja sin kropp för att de skulle ha råd att bo kvar.
Det tror inte jag.
Jo, jag märker det. Och för mig är det jättetydligt. Hur kunde hon tro att han hatade henne? Han ville bara förlåta. Det måste väl vara den största skammen av något. Att när de satt ihop som ett, att så här, far, jag har sålt min kropp för att du ska... Alltså, hur kunde du göra... Alltså, det är också föräldraskapet. Hur kunde du... Så jag tycker att det här... Och då kommer hon bara in i det, precis det du avslutade, att hon då kommer in i det här bara rummet av kärlek.
Ja, men så är långt. Hänger jag verkligen med den. Men att han, ja, det är möjligt att du har rätt, att han visste innerst inne vad hon sysslade med.
Men jag tänkte att också att hon trodde att han var arg för att hon har beslutat att lämna honom bakom sig. Hon tar med mamman och lämnar honom. Det är ju inte någonting som han är upplyst om. Och det
var ju ett svek.
Det var ju ett svek. Ja. Jag tänkte det var därför som hon trodde att han skulle vara så arg efter sin död.
Ja, men det gör de ju upp med.
Det utesluter ju i och för sig inte det.
Nej, men jag tänkte bara, men hela för mig är hela boken en berättelse om föräldraskap, men pudeln, eller kärnan, är för mig att hon gör det som aldrig skrivs ut, att hon säljer sig för att de ska ha råd att bo kvar. Det är för mig motorn och den största rädslan man som förälder har. Att ens barn ska göra sig illa för min skull, det skulle vara helt fruktansvärt.
Men han far ju mest illa på ett sätt, pappan. Alltså. Ja. Och sen slutar hon ju, författarinnan, hon var lika så vacker som den söndagen då hon gick till kyrkan i den röda klänningen, om inte vackrare. Det är mycket med vacker.
Slutar i skönhet där, ja.
Det är intressant att hon gör det, därför att det är intressant idag när man pratar så mycket om det. Hur viktigt det är. Jag har hakat upp mig på det.
Nej, men jag märker det, men jag tycker det är fint att du har... Jag sitter ju här och tjatar om föräldraskapet hela tiden, och jag tycker det är härligt att du tar upp det där med vackert och sånt. Jag läser väl kanske egentligen inte in skön... Alltså, hur ska jag säga? Alltså, när mamma säger så här, nu har du blivit vacker igen, då tänker jag att då är hon mer... här och äkta.
Ja, och befriad ifrån bekymmer.
Jag tänker inte att, så här, att hon är snygg. Ja, fan, hur säger man?
Att ja, men det kommer inifrån också. Att den är en sorts tro eller...
Ja. Ja. Men jag tycker att det... Ja.
Ja, nej, men jag tänker på det som Marilyn Monroe sa någon gång. Så där. Jag ville ju bara vara vacker.
Och det är ju något som pratas om en miljon gånger om dagen i världen. Alltså vacker, vacker, vacker. Och hela tiden, alla dessa barn idag, unga flickor. Det är ju bara att vara vacker, va? Mm. Och det, jag menar inte att det är något fel att hon skriver det här. Men det är intressant att en sån gammal författarina skrev. Hon börjar så, hon, det finns hela tiden. Mm. Hon var ju så vacker, va? Mm. Och det var ju det som gjorde att pappan också blev... vansinnigt förtjust i henne och han bar henne i 15-18 år, är det Ola, kanske inte, men åtminstone i 12 år.
Jag tänker också sådär, som att det hon kommer, jag, det stör inte mig så mycket, men det, för jag hamnar så starkt själv i det här när man ser på ens barn och de lyser, ni vet, när man såhär, någon visar en bild såhär, titta, och man bara, ja, men som förälder ser man att ens barn står och lyser. Liksom. Mm. Man tittar på bilderna, 8 ungar står, och så ser man bara sin egen, och så fan hon lyser.
Mm. Mm. Jag brukar tänka till och med, stackars de som måste ta hand om de där andra.
Ja, de har det tufft.
men frågan är ju nu, har vi kommit till slutet.
Ja.
Och då kan man ju undra vad ni kommer att ta med er från den här boken.
Den här familjen. Mamma, pappa, barn. Som är den absolut mest naturliga bit av livet. Och som också är den svåraste biten av livet. Att få ihop. Och det vet vi ju sedan urminnes tider. Och vi vet det nu idag. Och man önskar ju bara att alla unga människor som slår sig ihop och får barn ska klara det bra. Men det är ju ett slit. Det behöver inte bli riktigt så här illa. Men det är ett slit, och det kände jag när jag läste den nu andra gången, att ja, det är inte enkelt att leva ett helt liv med en annan människa som får tillsammans ett barn som man sen ska släppa ut i en värld. Men det är fint också.
Ja, jag... blev väldigt glad av att få läsa en moralisk bok. Äntligen. Moral. Jag älskar moral. Och jag tycker att det är så mycket moral i boken. Och jag blir inte trött av den, utan jag bara tar emot den. Mm. Och för mig så blir liksom en moral av att den som står ut med kärlekens stolighet och tar emot den kan försonas i föräldraskapen och barnens led, som den hela tiden återkommer till. Men att se och ta emot kärlekens stolthet, om du gör det, då kan du finna frid och du kan få väldigt mycket kraft i relationen till dina föräldrar. Så det tar jag med mig.
Mm. Tack och förlåt. Jag gjorde så gott jag kunde.
Ja, ja, precis.
Med det är bokcirkeln slut för den här gången. Vi har läst Kejsarna av Portugalien från 1914 av Selma Lagerlöf. Ni har hört Olof Wretling och Marie Göransson. Tack som kom.
Tack själv.
Tack, tack.
Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.
Nu ska jag ringa mamma.